This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. You didn't start a business to spend your Sundays chasing invoices and manual data entry. But as you grow, accounts payable starts to feel like a full-time job you never applied for. Bills pile up, approvals get lost in email, and your vendors are constantly asking, "Where's my check?" It's distracting, it's stressful, and it's keeping you from the work that actually moves the needle. Intuit QuickBooks Bill Pay is the exit ramp. QuickBooks Bill Pay automates the busy work that eats your calendar by bringing every bill, every vendor, and every payment into one organized dashboard. Stop chasing details and start seeing the big picture. Know exactly what's due, who needs to sign off, and how it impacts your cash flow before the money leaves your bank. Vendors can even manage their own details so you stay in control of how and when you pay. Grow with confidence and put your AP on autopilot in QuickBooks. Learn more at quickbooks.com/billpay. Again, that's quickbooks.com/billpay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments, Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.
So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Ja, som ni vet vid detta laget så är det jag som är Joanna. Temat för detta avsnittet är Spårlöst försvunnen 3. Det var egentligen tänkt att jag skulle ha två fall i detta avsnittet. Men de här fallen är ganska stora. Jag kommer att presentera båda två i alla fall. Men i detta avsnittet så kör jag bara den ena. Och sen så kommer jag släppa det andra antingen på fredag eller lördag, så ni kommer få två avsnitt denna veckan i samma tema. Hoppas det är okej. Och en liten uppdatering, jag har ju pratat om Lisa Montgomery. Hon dödade Barbie Jo Stinnett och skar upp hennes mage och stal hennes barn. Hon blev ju dödsdömd och hon skulle egentligen avrättas idag. Men för några veckor sedan så testade hennes advokat positivt för covid-19, så för att han ska ha en chans att bli frisk och kunna ha tid att skicka in en benådansansökan för att försöka rädda henne från en dödsdom, så har de flyttat hennes avrättning till 12 januari. Och är det så att hennes avrättning skulle flyttas en gång till, så lär det bli att den flyttas till efter 20 januari, och 20 januari tar Joe Biden över presidentpositionen och han är emot dödsstraff. Så då kommer hon antagligen inte avrättas under tiden han sitter som president. Så vi får se lite vad som händer där. Men nu går vi tillbaka till Spårlöst försvunnen. Och jag ska ta upp ett försvinnande som är en av de mest omtalade försvinnande i USA under 2000-talet. Fallet verkar inte ha nått Sveriges poddvärld än. Och ingen blir gladare än jag när jag får ta upp ett fall som ni inte har hört i 25 andra poddar. Jag har hört om det här fallet för många år sedan och jag har faktiskt följt det här fallet lite till och från. Och jag ska berätta för er om försvinnandet på Britney Drexel. Britney Britney är 17 år och bor med sin mamma och två små syskon i Rochester, New York. Britney beskrivs av sina föräldrar och vänner som en tjej som alltid var sprudlande glad och gillade att skämta och ha kul. Detta är 2009 och det börjar närma sig spring break och Britney vill så gärna till Myrtle Beach, South Carolina och fira sitt lov. Bland de som går i sista året på high school i Rochester så är det lite av en tradition att spendera halva sitt spring break i Myrtle Beach utan några föräldrar eller förkläden. Britney som går första året i high school blev medbjuden av några som hon kände som då går i sista året. Och efter en kall, lång vinter i Rochester så längtar hon till Myrtle Beach där vädret är fint och stränderna är vackra. Men hon får ett bestämt nej från att åka till Myrtle Beach av båda sina föräldrar. De känner inte att skicka iväg sin 17-åriga dotter till ett ställe som är känt för fester, alkohol och droger bland en massa spring breakers är en bra idé. Och det är 130 mil och 6 stater bort och det gör ju inte saken bättre. Britney har dessutom haft ett tufft år. Hennes föräldrar, Chad och Dan, har bestämt sig för att skiljas och Chad har flyttat ut. Sen föräldrarnas separation så har Britney mått väldigt dåligt, vilket inte var likt den alltid så glada tjejen. Och att hon har ett på-avförhållande med sin pojkvän John Greco hjälper inte hennes mående heller. Vid två tillfällen efter ett av parets många uppbrott så har Britney försökt att ta livet av sig genom att ta flera av hennes mammas smärtstillande tabletter. Så Britney ser den här chansen att åka iväg till Myrtle Beach som en liten semester från allt det jobbiga hemma. Medan hennes föräldrar då vill ha mer uppsikt över henne så att inte hon gör någonting dumt eller skadar sig själv. Det närmar sig lovet och Britney ger inte upp om Myrtle Beach. Hon tjatar så pass mycket att Dan ringer upp Chad och ger Britney luren. Han säger till henne att du har skolkat från skolan, du har försovit dig väldigt många gånger denna terminen och du har haft problem att hänga med i skolan så det är inte läge för dig att åka iväg någonstans. Hon gillar inte svaret hon får men hon säger ändå okej. Dagen efter samtalet med både mamma och pappa så fortsätter hon att försöka övertala sin mamma. Och när hon inte får som hon vill så lämnar hon huset och ringer sin pojkvän och ber honom att hämta henne. John kör förbi och hämtar upp henne och lämnar av henne hos en av hennes vänner. Väl hemma hos vännen så ringer hon upp sin mamma och ber om ursäkt för att de har bråkat. Och hon frågar en sista gång om hon får åka till Myrtle Beach. Hennes mamma säger, Britney, något kommer att hända dig där och jag vill ingenting ska hända dig. Då ändrar Britney taktik och frågar om hon får vara hos en av hennes vänner i Rochester istället under resten av lovet. Hennes mamma vet att hon haft det jobbigt en tid så hon går med på detta och känner att de har äntligen lyckats mötas halvvägs. Och Britney lovar att hålla kontakt över telefon och allting verkar lugnt. Men Britney var inte riktigt ärlig mot sin mamma och hon planerar att sticka till Myrtle Beach utan föräldrarnas vetskap. Hon planerar att ta sig dit med de äldre vännerna som bjöd med henne och vara där i 3 dagar sen åka tillbaka med dem. Låter bra, ett lite oskyldigt bus bara. Hennes kompis som hon skulle sova över hos och pojkvännen känner till planen och hennes pojkvän säger, vad kan hända på 3 dagar i Myrtle Beach? Onsdagen den 22 april så ger hon sig av med de här äldre vännerna. Hon ville att John skulle följa med men han kunde inte för han var tvungen att jobba. Han känner inte hennes vänner som hon åker iväg med men han antar att hon var i trygga händer. John och Britney håller ständigt kontakt via sms och telefonsamtal under resan dit och under hennes vistelse i Myrtle Beach. Hon festar med sina vänner på några av Myrtle Beach många barer. Och trots att man måste vara 21 för att få dricka i USA så är barerna där kända för att släppa in minderåriga för att tjäna in mer pengar. Till hennes mamma skriver hon och säger att hon är hos sin kompis och de gör vanliga saker som ligger och kollar på filmer. Dag två så börjar Britney känna att det kanske inte var den bästa idén att åka iväg till Myrtle Beach och med just det gänget. Det hon åkte iväg med, de håller på med droger på de här festerna och det är ingenting som Britney känner att hon vill ta del av. Hon väljer att distansera sig själv från gänget och hon börjar göra saker lite på egen hand. Av en ren slump så stöter hon på en bekant från Rochester som heter Peter. Han är i Myrtle Beach för att gigga på några klubbar och han bor på Blue Water Resort. På fredagen så ringer Dan och lilla syster Marissa för att fråga vad Britney gör. Hon säger att hon är på stranden, vilket inte lät så konstigt för det har varit ovanligt varmt i Rochester för att vara slutet av april. De antar att hon sitter på stranden i Rochester som inte ligger alls långt ifrån där de bor. De frågar vad hon ska göra senare och hon säger att hon och hennes kompis ska bara göra det de har gjort hela tiden. Vilket är att bara vara inomhus, ta det lugnt, titta på film. Den dagen när Britney och Dan bråkade och Britney stormade ut från huset och hennes pojkvän hämtade henne och lämnade av henne hos en kompis, så frågade ju hon Dan om det var okej att hon fick vara hos sin kompis resten av lovet. Det sa ju Dan var okej, men hon ville prata med kompisens föräldrar, vilket hon fick. Men sen i efterhand så förstår ju Dan att det har varit någon annan hon har pratat med för att hon skulle tro att det var en vuxen som höll koll på Britney. I alla fall så säger Britney till sin mamma att hon kommer komma hem dagen efter. Och de säger hej då och jag älskar dig. Senare samma kväll så bestämmer Britney sig för att umgås med Peter som hon då känner från hemstaden. Och när hon gör sig redo för att gå så tar hon ett par shorts från en av tjejerna som hon har åkt till Myrtle Beach med. Och hon går från sitt hotell till hotellet där Peter bor, vilket är cirka 1,5 kilometer. Hon skriver med sin pojkvän John under tiden hon går och säger att hon längtar till att komma hem och hon trivs inte alls med gänget hon åkte dit med. När hon kommer fram till Blue Water Resort så hinner hon bara umgås med Peter en kort stund innan hon får ett sms från en av tjejerna som säger att hon vill ha tillbaka sina shorts och Britney måste gå tillbaka för att lämna tillbaka dem. Vilket hon gör. Och på vägen tillbaka, då är klockan runt 9 på kvällen, så håller hon ständig kontakt med John. Men efter en stund så slutar hon bara att svara. 10 minuter utan svar och John börjar bli lite orolig för att Britney brukar alltid svara väldigt snabbt. 20 minuter går och det börjar bli jobbigt för honom. Men när 30 minuter har gått så vet han att någonting är fel och han börjar få panik. Han hoppas väl att Britney har blivit sur för någonting eller något liknande och han skriver till henne att svara mig med en gång annars kommer jag berätta för din mamma och pappa var du är någonstans. Men när han inte får något svar på det så vet han att någonting har hänt. Han ringer till Dan. Och Dan blir såklart arg när hon får reda på att Britney har åkt iväg utan att säga någonting. Och trots att de har sagt till henne nej 1 miljon gånger. Men så börjar det John säger att sjunka in. Att hon har helt slutat svara på hans sms och han får inte tag på henne. Då kickar paniken in och hon börjar ringa till Britney utan att någon svarar. Till sist så går samtalen bara direkt till röstbrevlådan, som att telefonen är avstängd eller urladdad. John kör hem till familjen direkt efter jobbet då på kvällen och hjälper till med att försöka hitta en lösning. Dan ringer till Rochesters polisen som inte kan göra någonting därifrån för att de måste göra en missing persons-rapport på plats.
The sun is calling. Are you ready? From beach days to soccer plays, Blue Lizard Australian Sunscreen helps protect your family's skin so you can focus on the fun, not the sun. With no fragrances, parabens, or phthalates, our mineral sunscreen is designed for your sensitive skin and trusted by dermatologists, pediatricians, and parents alike. Be fearless in the sun with Blue Lizard Australian Sunscreen. Shop now on Amazon.com.
I South Carolina. John och Dan ringer till en av Britneys bekanta som bor i grannstaten North Carolina och kompisen kör direkt till Myrtle Beach och gör en anmälan om att Britney är försvunnen. Den sista pingen innan telefonen har dött eller förstörts kommer från en mast 8 mil från Myrtle Beach i McClellanville i Georgetown County cirka 3 timmar senare. Och det var den här platsen som var inte så bra. Och vad är då detta för en plats? Jo, där är ingen plats en tonåring som inte är från området hade besökt på dagtid och absolut inte nattetid. Det är väl ett öde ställe med en flod. Det som håller till där är fiskare och vissa lokalbor. Georgetown är väldigt fin county och McClellanville en väldigt fin stad. Det här är liksom lite utanför. Det är inget dåligt område i form av en slum, utan det är bara en väldigt orörd plats. Och låt mig berätta vad som finns i den här och runt floden. Där finns alligatorer, vildsvin och en hel del ormar. Så det är inget ställe jag tror någon vill befinna sig mitt i natten. Det är med ett ställe man besöker mitt i natten för att kanske dumpa en död kropp och hoppas att alligatorerna är hungriga just då. Polisen är där och letar och hoppas att de kan hitta Britney eller någonting som visar att hon har varit på platsen. Och till och med polisen har problem att röra sig i området där det är fullt av stora insekter som sägs vara stora som golfbollar och de bits. För att Britney har färdats mellan 3 counties så bestämmer man sig för att slå ihop de olika polisstationerna i dessa counties för att få ihop så mycket personal som möjligt. Man söker ner på marken och uppifrån i helikopter. Man får köra runt med fyrhjulningar för att alligatorerna inte ska komma nära och attackera någon av polisens hundar. Man är utrustad med gevär ifall vildsvinen skulle attackera. Man har kallat in så många som möjligt och söker från att solen går upp tills den går ner. Mycket för att man vill hinna hitta henne innan djuren gör det. Och hade det varit så att hon var i livet så tror man inte att hon hade klarat sig mer än 6 timmar i området. Trots det intensiva sökandet i över en vecka så hittar man ingenting. I mitten av december, alltså 8 månader efter att hon försvann, så får polisen ett tips från ett par som var ute med båten på floden. Och vid flodkanten så har de hittat ett par solglasögon. De känner till att en tjej har försvunnit och att polisen har sökt igenom området. Ingen som Britney känner igen solglasögonen. Och solglasögonen låg väldigt öppet på ett ställe som polisen har sökt igenom flera gånger. Och då hittar man inte dem. De ser ut som inte de hade legat där så länge. De ser absolut inte ut som de hade legat i den leriga flodkanten i 8 månader. Så antingen har någon lagt dem där för att förvirra polisen. Eller så har någon bara tappat dem när de har varit ute och vandrat. Åren går och inga nya ledtrådar eller tips kommer in som för utredningen framåt. Och Dan väljer att flytta till South Carolina för att kunna vara nära utredningen och sätta press på polisen och samtidigt hålla sig uppdaterad. 2016 så går FBI ut med att Britney är död. Man har inte hittat hennes kropp. Men en man vid namn Taquan Brown har trätt fram. Taquan sitter inne för dråp och har fått 25 års fängelse. Han har knappt suttit av det första året av sin dom när han säger att han vet vad som har hänt Britney Drexel. Han vill såklart dela med sig av det han vet i utbyte mot ett lindrigare straff. FBI lyssnar på honom och han säger att han gick till en så kallad stash house. Ett stash house är ett tungt bevakat ställe som inte brukar vara kopplat till någon av de kriminella som håller till där, så inte i deras lägenhet eller liknande. Som ni har kanske förstått när jag sa att det är tungt bevakat ställe, så är det där de kriminella och ligor gömmer sina droger, vapen och pengar. Och huset låg väldigt nära där Britneys telefon pingade sist. Taquan går dit för att lämna pengar till Sean Taylor. Och när han är där så ser han Seans 16-åriga son Timothy våldta en tjej med andra män. Tjejen hade en blå tira och han är säker på att det var Britney. När han är där så får han också se att tjejen, då som han tror är Britney, försöker rymma flera gånger. De springer bara efter henne och drar in henne i rummet igen och slår henne brutalt med en pistol. Och vid ett tillfälle så hör han ett skott avfyras från rummet och han antar att de sköt ihjäl henne. Och sen säger han att de ska ha dumpat henne i floden och alligatorerna har tagit hennes kropp. Och det här ska tydligen fler ha sagt att de också har hört. En viktig sak att veta som inte får Timothy att se bra ut är att Britneys pappa Chad åkte ner till South Carolina 3 år efter hennes försvinnande för att hjälpa till i sökandet och dela ut flyers. Han var runt på de platser där hennes telefon pingade och runt där hon har vistats och bott. När han var i McClellanville så delade han ut flyers till bilar som körde förbi. När han känner att han är klar för dagen och ska precis packa ihop så ser han en bil till och kan bestämma sig för att stoppa dem också för att dela ut en flyer till. Föraren stannar motvilligt men stannar och i bilen sitter några unga killar. Och Chad berättar att hans dotter saknas och någon av killarna i baksätet viskar någonting. Så han tittar in och pratar till dem också och visar flyers. Och visar flyern. Och killarna sitter bara och skrattar. De tar emot en av Chads flyers och knycklar ihop den och kastar ut den från fönstret innan de rivstartar och kör iväg skrattandes. Föraren, kom han ihåg, satt lite lutad mot bildörren och när Chad pratade med honom så såg han att han saknade en arm. Han berättade detta för polisen vid tillfälle och de sa till han: det är Timothy Taylor som du har träffat. Bland annat så har Dr. Phil intervjuat Timothy och när han frågar honom frågor som: har du träffat Britney? Har du dödat henne? Vet du vad som har hänt henne? Och så vidare. Så tar Timothy en kort paus, bara på några få sekunder. Och jag uppfattar det som att han försöker att lugna ner sig så inte pulsen ska gå upp. När han pratar vanligt så pratar han med ett flow. Precis som jag sitter här och pratar nu. Att man pratar med ett flow utan att tänka efter. Men när han får de här frågorna så blir han väldigt stel och svarar no sir. Lite robotliknande. Och FBI har gett honom ett lögndetektortest och det har han inte klarat. När man tittar lite på Timothys bakgrund och på hans pappa Sean som Taquan skulle lämna pengar till. Och Taquan har också namngivet Sean som skyldig till Britneys död. 1 år efter hon försvann, alltså 2010, så försökte Sean kidnappa en tjej i närheten av där Britney försvann, alltså på samma gata. Kidnappningen misslyckades och fallet lades ner så han blev inte åtalad för någonting. Seans bror, alltså Timothys farbror, blev anklagad för ett mord på en tjej som försvann 98 och hittades våldtagen och mördad i skogen i McClellanville 2001. Jag tror utan tvekan att Timothy och flera andra kidnappade Britney De våldtog henne under flera dagar tills de tröttnade på henne. De dödade henne och slängde hennes kropp till alligatorerna. Timothys enda försvar är att han trots allt var bara 16 år när Britney försvann och han inte hade något körkort. Men med tanken på att han var redan så pass tungt kriminell vid 16 års ålder så känns det inte som att köra utan körkort är någonting som hade stoppat honom. Och sen är det ingenting som säger att han inte kan kidnappa någon medan någon annan kör. Och enligt Taekwon så var det flera män som deltog i våldtäkten. Och kanske var det samma gäng som satt i bilen med honom den gången Chad stoppade bilen för att ge dem flyers. Timothys advokat säger att Taekwon bara hittat på allting för att få ett lindrigare straff. Det har gått mer än 11 år sedan Britney försvann och man kan inte riktigt sätta en punkt då Timothy står fast vid att han är oskyldig och han inte ens har träffat henne innan. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var intressant, även om det är jobbigt att inte få några svar alls. Och som jag sa i början så skulle jag egentligen ha 2 fall i detta avsnittet, men jag valde att dela upp det, så den andra delen kommer att komma ut på fredag eller lördag. Och för er som inte har följt podden på Instagram, gör gärna det, och på Facebook, för att jag lägger upp alla bilder som, inte alla bilder, men bilder som har med fallen att göra så att ni kan se hur platserna ser ut och hur personerna ser ut som jag pratar om så att ni lättare kan få en bild av det jag berättar. Och där kan ni också ta kontakt med mig om det skulle vara någonting, om jag har sagt någonting fel eller ni vill ge ris eller ros eller ni har något förslag på något fall ni vill jag ska ta upp eller något liknande. Och tills vi hörs igen om någon dag så får ni ta hand om er själva och varandra och så hörs vi igen snart. Hej då!
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.